Jag ska läsa dagens predikotext från Psaltaren 33. Vi står upp tillsammans. Jubla i Herren, ni rättfärdiga. Att lovprisa honom hör det rättrådiga till. Tacka Herren med harpa. Lovsjung till honom. Lovsjung till 10-strängad saltare. Sjung till honom en ny sång. Spela vackert under jubelrop. Ty Herrens ord är rätt. Han är trofast i allt han gör. Han älskar rättrådighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom Herrens ord. Alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren. Alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sade och det blev till. Han befallde och det stod där. Herren gör hedna folkens planer om intet. Han jäckar folkens tankar. Men Herrens plan består för evigt. Hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud. Det folk han har utvalt till sin arvedel. Från himlen skådar Herren ner. Han ser alla människors barn. Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden. Han som formar alla deras hjärtan. Han som känner till alla deras verk. En kung segrar inte genom sin stora här. En hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar det inte. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom, till den som väntar på hans nåd. Han räddar deras själ från döden. Han håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom glädjer sig vårt hjärta. På hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre. Ty vi sätter vårt hopp till dig. Gud, jag ber att du ska välsigna Johnny nu när han ska predika för oss. Hjälp oss lyssna och jag ber att ditt ord ska förmedlas. I Jesu namn. Amen.
Ja, som ni har hört Birgitta berätta tidigare så är vi mitt uppe i en serie predikningar. Vi utgår från frågan, vad är Gud? Och vi tittar på olika av Guds attribut som Bibeln talar om. Och idag har vi kommit till Guds makt. Guds makt. Vi har tidigare sett att Gud är bland annat oändlig, evig och oföränderlig. Och vi har talat att de här tre attributen kännetecknar alla andra attribut. Gud är evig, oändlig, oföränderlig i allt vad han är. Så när vi nu talar om Guds makt så kan vi ta med de här lärdomarna från förra predikningarna och slå fast att Guds oändlighet, evighet och oföränderlighet också måste gälla hans makt. Gud är, med andra ord, allsmäktig. Och den här frågan om Guds allmakt, den tycks inte lämna någon oberörd. För somliga så är det en stor tröst, kanske rent av livets största. En tröst som man sätter sitt hopp till i livets svåraste stunder. Och för andra så är det en anstötlig tanke som man aldrig kan tänka sig att acceptera. Hur man förhåller sig till Guds allmakt kommer att påverka hela livet. Därför att Gud finns. Förlåt. I Gud finns all makt, oändlig makt. Och samtidigt så har människan det här begäret efter makt. Ett begär som letar sig in i själens innersta rum. Och vad du gör med detta begär efter makt kommer att avgöra vilken typ av människa du är. Det kommer att avgöra hur du förhåller dig till Gud, oavsett om du tror på honom eller inte. Och det kommer att avgöra hela ditt livs inriktning. Så det är en viktig fråga som vi nu tar oss an. Vad innebär Guds makt och hur ska vi förhålla oss till den? Och jag har delat upp predikan i tre punkter. Den första punkten, den längsta punkten, kallar jag helt enkelt för Guds makt. Och här ska vi titta på vad Guds makt är och vilka uttryck den tar. I den andra punkten så ska vi titta på två olika förhållningssätt som finns till Guds makt i texten. Och i den tredje och den kortaste punkten så ska vi fråga oss vad detta betyder för oss. Så, Guds makt. Makt är förmågan att verkställa sin vilja. Förmågan att verkställa sin vilja. Det innebär att om en person vill bygga ett hus och på ett eller annat sätt kan se till att detta hus blir byggt, så har den personen mer makt än en annan person som också vill bygga ett hus men som inte kan se till att det blir byggt. Vi människor är ju begränsade på jättemånga sätt, alla sätt, vilket innebär att vi upplever en diskrepans, en skillnad mellan vad vi vill å ena sidan och vad vi kan verkställa av det vi vill. Och ju mindre den här skillnaden är mellan vad vi vill och vad vi kan förverkliga, desto mer makt har vi. Det betyder inte att man nödvändigtvis måste verkställa allt man vill, utan det innebär bara att man kan göra det. Hos Gud finns ingen sån här skillnad. Det finns inga konflikter i Gud. Gud är fullkomlig. Allt Gud vill, det gör han. För snart 350 år sedan så gav Stephen Charnocks bok om Guds attribut ut. Och Stephen Charnock säger så här: Guds makt är den förmåga och kraft varigenom han kan utföra vad helst han önskar. Vad helst hans oändliga vishet må bestämma och vad helst hans viljas oändliga renhet må besluta. Nyckelordet här är alltså vad helst. Han kan utföra precis vad helst han önskar. Vilket är precis vad som sägs i till exempel psalm 135, sjätte versen. Allt vad Herren vill, det gör han. I himlen och på jorden, i haven och de stora djupen. Och Guds allmakt tar sig en mängd olika uttryck. Det vill säga vi kan se och vi kan urskilja många olika sätt som visar att Gud är allsmäktig. Och lite grovhugget så kan vi dela upp de här i två kategorier. Två kategorier som är alltså olika uttryck för Guds allmakt. För det första så ser vi Guds allmakt när han skapar världen. Han sätter allting på plats. Romarbrevet 1 och 20. Till allt sedan världens skapelse har hans via Guds osynliga egenskaper, hans makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Och vi ser det även i vår text som du har fått på ett papper när du har kommit in. Vi ser det i vers 6-9 i psalm 33. Himlen är skapad genom Herrens ord. Alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren. Alla som bor i världen må bäva inför honom. Till han sa och det blev till. Han befallde och det stod där. Och vi ser här hur lätt det går för honom. Ett enda ord, en enda viljehandling och allt blir till. Han samlar havets vatten och det är som att han lägger dem i en liten skål och så ställer han den på köksbänken. Hela universums komplexitet är ett uttryck för Guds oändliga vishet. Och hela universums existens i all sin komplexitet är ett uttryck för Guds makt. Han har skapat det i kraft av sin makt. Det han sa och det blev till. Han befallde och det stod där. Så det första uttrycket för Guds allmakt är skapelsen. Allt blev till i kraft av hans makt. Den andra kategorin är Guds försyn. Vi ser hans allmakt när han skapar allting. Och vi ser hans allmakt när han uppehåller allting enligt sin vilja. Och det är den här kategorin som väcker känslor. Och som vi i vår tradition faktiskt inte alls är vana vid att tala om. Och därför kommer jag att lägga mer tid på att försöka visa i alla fall vad Bibeln säger just om detta. Guds försyn. Vi kan börja med att ställa oss frågan, vart är Guds försyn överhuvudtaget? Vissa av oss kanske inte ens har hört talas om det. Här får vi utmärkt hjälp av Heidelberg-katechesen. Den 27:e frågan handlar just om detta. Den 27:e frågan lyder, vad förstår du under Guds försyn? Och svaret, Guds allsmäktiga och allnärvarande kraft, genom vilken han nu liksom med sin hand uppehåller himmel och jord samt alla skapade ting, och således regerar så att löv och gräs, regn och torka, fruktbara och ofruktbara år, mat och dryck, hälsa och sjukdom, rikedom och fattigdom, ja, allting kommer till oss, inte av tillfällighet, utan från hans faderliga hand. Det är en text som man verkligen kan leva med. Jag skulle behöva läsa den många gånger och du skulle behöva läsa den många gånger för att liksom låta den sjunka in. Men vi måste gå vidare. I den 33 salmen i vår text så uttrycks Guds försyn i vers 10-15. Framförallt i vers 10-11. Jag läser vers 10-11. Herren gör hedna folkens planer om intet. Han jäckar folkens tankar. Men Herrens plan består för evigt. Hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Jag tänkte bara att jag skulle läsa massa texter här. Som handlar om Guds suveränitet överallt. Och hur han uppehåller och hur han leder hela skapelsen, hela historien. Enligt sin kraft, enligt sin vilja. Gud öppnade Röda havet så att hans folk kunde gå igenom torr skodda på torr mark. Gud befallde korpar att bära mat till Elia. Gud gjorde så att en yxa kunde flyta på vattnet. Han gjorde så att de vilda lejonen i Davids grop, de som han kastades till, att dessa lejon blev tama som bondkatter. Han gjorde så att elden i den brinnande ugnen inte skadade de hebreiska ynglingarna som kastades ner. Allt Gud vill, det gör han. Allt han bestämmer, det står fast. Gud är suverän och han är upphöjd över allt. Kung David ber, när han har samlat material till templet, så ber han i första krönikaboken 29:11. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjda härskaren över allting. Wow, vilka ord! I Jobs bok så kan vi läsa om hur Job talar om Gud. Job säger så här. Hos honom finns kraft och klokhet. Job 12:16. Rådsherrar för han barfota bort. Domare gör han till dårar. Han klär av kungar deras skrud och binder ett skynke kring deras höfter. Präster för han barfota bort. Maktens män får han på fall. Han tar talets gåva från de betrodda och berövar de gamla deras vett. Han öser skam över stormän och lossar de starkas bälte. Mörkrets hemligheter blottar han och för fram det dunkla i ljuset. Han gör folken stora och förgör dem. Han skingrar dem, han leder dem rätt. Gud säger genom profeten Jesaja 46. 10. Jag berättar i förväg vad som ska ske. Förutsäger det som ännu inte hänt. Jag säger, mina planer står fast. Allt jag vill, det gör jag. Den store kaldeiska kungen Nebukadnessar, du vet, han som belägrade Jerusalem, han som brände och skövlade, intog Jerusalem. Han tillfångatog en stor del av folket. Han förde dem till Babylon i fångenskap. Denne Nebukadnessar fick möta allsmäktig Gud. Och han har faktiskt skrivit ett kapitel i Daniels bok. Han säger så här, Daniel 4. Alla som bor på jorden räknas för intet. Han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom, vad är det du gör? Ordspråksboken 21. Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand. Han leder dem vart han vill. Gud regerar ensam över kungar och nationer. Han leder människors tankar som små bäckar vatten i sin hand. Hur lätt som helst. Han regerar över naturen, över politiska stormakter. Daniel 2:21. Han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger dem visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Men det är inte bara naturfenomen eller politiska stormakter eller människors tankar som han regerar över. Han har liv och död i sin hand. 5 Moseboken 32:39. Vet att jag är Gud, jag och ingen annan. Det är jag som ger död och ger liv. Det är jag som sårar och läker. Ingen kan rycka något ur min hand. Eller Amos 3:6. Stöter man basun i en stad utan att folket blir förskräckt, händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den. Det är en text man inte hör så ofta. Gud vägrar låta ondskan vara meningslös. Det betyder inte att han vill se eller älskar att se människor lida. Det betyder inte att han inte delar våra lidanden. Men det betyder att han är större än ondskan. Att han inte låter ondskan göra något annat än vad som är precis i enlighet med hans plan. Jesaja 45:7. Jag ger ljus och skapar mörker. Jag bringar lycka och skapar ofärd. Jag, Herren, gör allt detta. Jag skulle kunna fortsätta. Det finns många fler texter som talar om hur Gud i sin allmakt upprätthåller hela skapelsen och hur han leder allt enligt sin vilja. Men jag måste komma vidare. Jag tror att poängen har gått fram. Det känns så här i rummet. Nu är det viktigt att betona att det är oändligt viktigt att se detta med Guds allmakt i sitt sammanhang. Många tycker att det här är en skrämmande tanke, att Gud har en sådan makt. Men det är för att man någonstans utgår från att Gud liksom är en fiende eller en opersonlig, godtycklig kraft som inte bryr sig om vad som är ont eller gott. Här måste vi ha en klar bild om vem Gud är. Han är inte bara makt. Han är inte som liksom de här grekiska fåfänga gudarna som har bra eller dåliga dagar, som är på bra eller dåligt humör. Bibelns Gud är inte bara oändlig i sin makt. Han är oändlig i sin vishet. Han gör det som är rätt. Han är oändlig i sin godhet. Han handlar inte godtyckligt eller ondskefullt. Vi ska tala hela sommaren om olika aspekter av Guds godhet. Vi ska tala om hans trofasthet, hans kärlek, hans nåd, hans barmhärtighet, hans skönhet. Allt detta är Gud. Stephen Charnock, återigen, han säger att Guds makt är vad som ger alla andra av hans attribut sin kraft, sitt liv liksom. Utan Guds makt så skulle hans barmhärtighet bara vara en kraftlös medömkan. Guds löften skulle klinga ihåligt eftersom han inte har kraft att fullborda dem. Heidelbergkatekesen, återigen, är underbart träffsäker och beskriver glädjen och trösten i Guds försyn. I nästa fråga, den 28:e frågan. Vad har du för nytta av kunskapen om Guds skapelse och försyn? Och svaret är att vi kan vara tålmodiga i varje motgång, tacksamma i välgång och inför framtiden ha god tillförsikt till vår trofaste Gud och Fader, då inget skapat kan skilja oss ifrån hans kärlek, eftersom allt skapat så är i hans hand att det vare sig kan föra eller röras utan hans vilja. Det finns en jättefin nyöversättning av Heidelbergkatekesen. Jag rekommenderar dig, gå och köp den. Som baptister älskar vi alla frågor utom en. Mycket bra text. Vi borde glädjas över att han har all makt och att ingen annan har all makt. Det händer så mycket som vi inte förstår. Det är så mycket av det som vi ser som är obegripligt för oss. Men vi måste, vänner, se detta med ödmjukhet. Vi måste acceptera att vi inte har hela bilden. Vi vet helt enkelt inte vad som pågår. Det är klart att Gustavsson tycker att Pettersson verkar vara tokig. När han klättrar över taket när han säger att han ska åka till affären. Det är klart han tycker det. Men Findus tycker inte att Pettersson är tokig. Och vi som har läst berättelsen tycker inte heller att Pettersson är tokig. För både Findus och vi vet ju att Pettersson klättrar över taket på snickarboden för att komma in på loftet där uppifrån så att han kan hämta metspöt så att han kan fiska upp nyckeln som ligger i brunnen så att han kan komma in i verkstaden så att han kan hämta sina verktyg så att han kan laga punkteringen så att han kan åka till affären och köpa mjöl så att han kan laga en pannkakstårta och fira Findus födelsedag. Pettersson är inte tokig. Det kanske verkar så för Gustavsson när han ser Pettersson klättra över taket. Men Gustavsson har fel. Han har fel. Han har inte sett hela bilden. Så hur ska vi nu förhålla oss till Guds makt? Texten ger oss två alternativ. Antingen blir vi hotade av Guds makt och vill skaffa oss själva så mycket makt som vi kan. Eller också kan vi hoppas på honom och leva i hans beskydd. Två olika förhållningssätt. Det första finns i vers 16-17. En kung segrar inte genom sin stora här. En hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar de inte. Människans naturliga reaktion på Guds allmakt är att vi känner oss hotade. Vi står inte ut med tanken på att någon annan bestämmer över oss. Vi vill minsann vara herrar över våra egna liv. Så vi mobiliserar all makt vi kan uppbringa. Vi bygger en armé så stor vi kan. Och vi gör allt vi kan för att ta kontroll över våra liv. Tanken om att någon annan skulle kontrollera mitt liv, det liksom letar sig in som en flisa i min själ. Vi står inte ut. Ormens löfte, du minns ormens löfte till Adam och Eva i lustgården, det var ju att de skulle bli som gudar. De skulle få kunskap om gott och ont. De skulle kunna leva oberoende av någon annan. Alltså här har vi en fråga om makt. Människans djupaste problem är att vi vill vara som Gud. För honom, för Gud, finns ingen skillnad mellan vad han vill göra och vad han kan göra. För oss finns en jättestor skillnad och vi hatar att det är så. Vi vill ha den sortens makt som bara Gud kan ha. Vi vill sitta på tronen. Vi vill kunna göra som vi vill. Allt som Bibeln kallar för synd handlar om makt. Vi vill bestämma själva. Gud säger, du är skapad för att ägna en dag i veckan åt att vila. Åt att fira gudstjänst. Du är skapad för det. Det är liksom så du fungerar. Det är så du lever det goda livet i enlighet med ditt syfte. Och du säger, nej. Jag bestämmer själv. Jag vet bättre själv. Jag måste arbeta. Jag behöver inte fira gudstjänst. Hur ska jag annars kunna göra mig ett namn? Hur ska jag annars kunna tjäna pengar? Hur ska jag annars kunna göra mig oberoende? Hur ska jag annars kunna vinna denna bekräftelse som jag har längtat efter? Jag vet minsann bättre själv och jag gör som jag vill. Nu var det kanske 15 år sedan jag läste Nietzsche. Och då förstod jag säkert inte hälften av vad han sa. Men jag vill ändå minnas att en av hans grundteser var att den grundläggande drivkraften hos varje människa är begäret efter makt. Under alla våra ansträngningar, under konstnärliga ansträngningar, sexuella, religiösa, professionella, under alla våra ansträngningar ligger just detta begär efter makt. Och jag tror han har rätt. I alla fall om vi talar om vårt tillstånd innan vi begravs och uppstår med Kristus. Jag tror att Nietzsche har rätt där. För vi vill bygga en armé. Vi tänker, jag kan inte vara lycklig om jag inte får bestämma själv. Problemet nu är att det här helt enkelt inte fungerar. Vi kan inte kontrollera våra liv själva. Vår text säger, en kung segrar inte genom sin stora här. Allt eftersom tiden går, allt eftersom vi lever mer och mer, förstår vi mer av vad det innebär att leva. Om vi tänker oss tillbaka 15 år, i alla fall om jag gör det. Du kanske inte har samma problem, men om jag tänker mig tillbaka 15 år så är det väldigt lätt att tänka, oj, vilken dåre jag var då. Vilken tur, om vi nu kan tala om tur i det här sammanhanget. Att mina önskningar inte blev uppfyllda för 15 år sedan. Det skulle inte ha varit bra. Och om man har tänkt den tanken, då är det mycket ödmjukande att fundera på vad mitt framtida jag kommer att tänka om mitt nuvarande jag. Vet människa, pastorn, att du är en dåre. Till och med du själv kommer att se det om några år. Allt eftersom livet går så inser vi att allt vi har är gåvor som har givits oss. Att vi inte alls har kontroll. Att allt vi har lika fort kan tas ifrån oss. Att de saker som vi trodde gjorde oss oberoende bara är tomhet. Tomhet. 1923. Det här är något av en skröna, men jag har verkligen försökt att göra research. Och jag ger dig här en version av skrönan som jag tror ligger mycket nära sanningen. Men ta det med en nypa salt. 1923 samlades 7 av världens rikaste och mäktigaste män på Edgewater Beach Hotel i Chicago. Tillsammans ägde dessa 7. Skrönan säger 9, men jag har upptäckt att 2 av dem inte hade sina positioner då. Så jag tror att 7 stämmer. Tillsammans hade dessa 7 Mer pengar än vad som fanns i hela USAs statskassa. De var ofattbart framgångsrika och de var dominerande i sina respektive områden på ett sätt som jag inte tror att det någonsin kan upprepas igen. Och det här mötet som de hade på det hotellet lär ha varit ett möte som firade deras framgångar. Och det lär ha varit ett samtal om hur de kunde befästa sina världsdominerande positioner. 6 amerikaner och 1 svensk. Vet du vem? Ivar Kryger. Av dessa 7 som träffades så har man kunnat se 25 år senare. 3 av dem dog helt utblottade. Utan ett öre eller i enorma skulder. En av dessa tre blev utsläppt från fängelset liksom av nåd så att han skulle kunna dö hemma. En av dem avslutade sitt liv på mentalsjukhus efter ett nervöst sammanbrott. Och de andra 3, inklusive Ivar Kryger, begick självmord. Och poängen med den här tragiska berättelsen är att vi människor, vi gör allt vi kan för att samla en så stor armé som möjligt. Men så säger texten, en kung segrar inte genom sin stora här. Tvärtom, vårt maktbegär och vårt längtan efter självbestämmande driver oss till döds. Det andra förhållningssättet till Guds makt, det är helt annorlunda. Det är att inte söka makt för egen del, utan hoppas på Guds nåd. Psalm 33, vers 18 och 19. Se Herrens ögon, se till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vad innebär det nu att vänta på Guds nåd? Det innebär ett helt upp- och nervänt perspektiv på makt. Det är evangeliet. Det är Guds goda nyheter. Bibelns goda nyheter. Vi har satt oss själva på Guds plats och vi har själva försökt att vara gudar. Och därför har vi bara död att vänta. Men då har Gud i sin oändliga kärlek satt sig själv på vår plats och tagit på sig själv vad vi har förtjänat. Vi försökte vara Gud och vi misslyckades totalt. Men Gud blev människa. Och Jesus Kristus dog på korset och betalade priset för vårt maktbegär, för vårt uppror. Jesus tog den död som vi har förtjänat. Och i gengäld ger han oss det liv som han har förtjänat. Det är Guds nåd. Att trots att vi är Guds fiender så är han nådefull och barmhärtig. Och han ger sig själv så att var och en som hoppas på hans nåd kan iklädas hans rättfärdighet och leva i evighet. Det innebär att du som hoppas på Guds nåd, du lever ditt liv under den allsmäktiges vingar. Det innebär att inget, varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, vår Herre. Det är som missionären Jim Elliot skrev i sin dagbok några år innan han själv blev dödad för sin tros skull. Han skrev så här, och det var liksom hans livsmotto. Han är inte någon dåre som ger vad han inte kan behålla för att vinna vad han inte kan förlora. Punkt nummer 3. Vad innebär detta för oss här och nu? Jag ska försöka konkretisera mig ytterligare och jag ska ge ett exempel. Det finns mycket man kan lyfta fram, men här kommer en sak. Guds allmakt påverkar hur vi ber. Du tillhör allsmäktig Gud. Du är hans barn och du har adopterats in i hans familj. Du kan inte be honom vara din sekreterare. Du kan inte be honom vara din rådgivare. För han är Gud. Han är upphöjd över allt. Och samtidigt är han en kärleksfull fader. Han har all makt. Han har satt galaxerna på sina platser. Och han kan skapa en ny lika lätt som han lyfter en liten talgoxe ur sitt bo. Det finns ingenting som är för stort eller för komplicerat för honom. Vi tvekar så, i alla fall gör jag det. Vi tvekar inför att be Gud om svåra saker. För att vi inte vågar tro att han liksom klarar av dem. Vi ber ofta böner som hjälper Gud på traven lite. I stil med att Gud, låt den här människan som lider, låt henne finna tröst. Och visst, det kan vara en jättebra bön. Men inte om vi ber så för att vi är rädda för att be att lidandet ska försvinna. Gud har gjort oss till medarvingar, säger Bibeln. Vi i hans rike, vi är kungar och drottningar. Vi är hans barn. Vi kan be honom om vad vi vill. Det finns ingen skillnad mellan vad han vill göra och vad han kan göra. Det finns inget som är för svårt för honom. Allt går lika lätt, vänner. Det är lika lätt för honom att bota en förkylning som det är att sända en väckelse genom hela arabvärlden. Allt är på samma nivå. Och när Jesus ska undervisa sina lärjungar om hur man ber, så väljer han att berätta denna märkliga liknelse om den här besvärliga änkan som pinade den orättfärdige domaren med ständiga besök och som till sist fick rätt. Och det är en liknelse som handlar om att vi alltid ska be och inte ge upp. Det står så i texten. Alltid be och inte ge upp. Och det är precis som att Jesus säger, lyssna på mig. Min fader är trofast och allsmäktig och mitt ord är sant. Han är villig att göra mer. Långt mer än du någonsin kan föreställa dig. Jag säger dig, be och du ska få. Bulta och dörren ska öppnas. Sök och du ska finna. Men ge inte upp. Ibland får vi vad vi ber om. Ibland får vi det inte. Vi förstår inte alltid varför det är så, men det är så. Det är samma sak med min lille 2-årige son. Ibland får han det han ber mig om. Och ibland får han det inte. Och han förstår oftast inte skillnaden. Men jag skulle kunna ge många exempel på när Gud har svarat på bön. Jag hade faktiskt tänkt att ta med mig 2 feta böcker här bara för att vifta med de här, men så försov jag mig i morse. Det är som klyscha, pastorn försover sig på söndag morgon. Så jag glömde de böckerna hemma. Craig Keener, han har skrivit en akademisk avhandling. Den är på nästan 1200 sidor. En akademisk avhandling om mirakler. Och den är utgiven 2011 på ett förlag som heter Baker Academic. Ett respektabelt bokförlag. De släpper inte igenom vad som helst. Här finns en mängd mirakler dokumenterade. Det är väldigt härlig läsning. Alltså det är inte hela avhandlingen, men en stor del av avhandlingen är en dokumenterade underverk i alla världsdelar. Också västvärlden i modern tid. Till exempel så berättar han om neuropsykologen Ed Wilkinson som hade en 9-årig son som heter Brad. Och Brad hade ett allvarligt hjärtfel. Jag vet inte vad det är för något. Atrial septal defect. Ni som är läkare kanske förstår vad det är för något. Han hade i alla fall 2 hål i hjärtat. De var tvungna att opereras. Och i väntan på operation så ställde sig denna 9-åring in på att han skulle dö. Han frågade om han skulle dö och han fick svaret, vi vet inte. Så den här 9-åringen, han började ge bort sina leksaker. Och samtidigt var det förstås många som bad för denna Brad. Dagen före operationen så åkte de till sjukhuset, fler prover. De röntgade hjärtat, de såg hålen, de såg hur det läckte. Och nästa dag skulle han opereras. Och då visade det sig att hålen var stängda. Det fanns inga hål kvar. Brads hjärta var helt. Han lever fortfarande, vi kan söka upp honom. Vi kan prata med honom om det här. Han är 35 år idag. Läkarna kan inte beskriva det som något annat än ett mirakel. Hade vi haft tid, vänner, så skulle jag kunna berätta mängder av liknande exempel. Jag skulle kunna berätta om cancer, om blindhet, om dövhet, om svåra olyckor. You name it. Diagnoser, läkarutlåtanden. Jag förstår inte hälften av vad som står. Poängen är inte nu att vi alltid blir friska när vi ber om det. För det blir vi inte alltid. Vi bad i somras för en ung man som fick cancer och som dog ifrån oss. Och lämnade ett ofött barn och en pojke på några år och en fru efter sig. Poängen är att vi tillhör allsmäktig Gud. Och han ger sina goda gåvor som svar på bön. Han säger till oss att vi ska be. Och han säger att vi ska be utan att ge upp. Poängen är att du ska vända dig till honom och be honom om allt. Att du ska få in i din skalle ett nytt paradigm, en ny förståelse. Där du slutar att ta makten i dina egna händer. Och där du istället hoppas på hans nåd. Det är enda vägen. Enda vägen. Jag ska avsluta. Jag ska bara fråga dig här i avslutningen. Var står du i allt detta? Blir du provocerad av tanken på att Gud är allsmäktig? Eller är det din stora tröst? Försöker du att styra ditt liv i din egen kraft? Eller hoppas du på hans nåd? Vill du vara din egen herre? Eller vill du låta honom vara herre? Om du ännu inte är kristen så kan du bestämma dig idag för att ge ditt liv till honom. Sök i så fall upp en förebedjare. Det kommer att finnas här efter predikan. Medan vi sjunger några sånger. Och den här personen ber tillsammans med dig. Du kan också, och du borde i så fall också, gå en kurs, upptäckten. En kurs i vad den kristna tron handlar om. Jag tror att den börjar den 13 april, måndagkvällar. Du kan fylla i lappen som du har fått när du har kommit in och lägga den i brevlådan där nere. Så anmäler du dig på det sättet. Var står du i allt detta? Om du är kristen, be på ett nytt sätt. Vänta på hans nåd. Kasta dig på honom. Be utan att ge upp i tid och otid. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, vi talar om så stora ting. Vi kan inte förstå djupet av vem du är. Vi kan inte se djupet av din makt. Vi kan inte fatta detta. Men vi kan hoppas på din nåd. Vi kan i ödmjukhet närma oss dig och lita på dig. Och jag ber nu, Fader, att du genom den helige Ande verkar mäktigt i denna församling. Öppna våra ögon och låt oss få se dig i din härlighet. Och låt oss få kasta oss på dig. Att vänta vårt goda från dig och endast dig. Och förtrösta på din nåd i Jesus Kristus. Amen.